hedersrelaterat våld och förtryck. Att en familjs anseende är beroende av hur flickor och kvinnor i familjen beter sig. I över 20 år har samhället talat om krafttag, om att synliggöra.
Delaren i hedersnormerna, det är föreställningen om oskuld, om kvinnors sexuella renhet och rörthet.
21 januari 2002 mördas Fadime Saindal med flera skott av sin egen pappa. Vad har hänt sedan dess?
Fadime var redan en person som verkligen förstod mycket, mycket mer än vad politiker förstår idag.
Barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning är delar av hederskontexten. Företeelser som blir livslånga trauman. Orkar vi se flickorna som behöver oss? Och vem står på deras sida?
Hon sa först att vi ska till en läkare för att se om du är oskuld eller inte. Det här gjorde jätteont att höra. En av mina bröder kallar mig för hora.
Du lyssnar på Ångestpoddens serie Vi måste prata om hedersförtryck. Och idag träffar vi Devin Rexvid som forskar om hederskultur.
Hej allihopa och välkomna till avsnitt 412 av Ångestpodden och vår tredje del i vår poddserie Vi måste prata om hedersförtryck.
Hej!
Hej.
Alltså förra veckan var ju liksom en känslostorm.
Ja, verkligen.
Och idag tar vi oss an alltså hederskulturen ur ett forskningsperspektiv.
Alltså idag blir det liksom statistik och raka rör.
Ja, och idag blir det också väldigt, väldigt mycket information som gör ont och som är liksom omskakande, men vet du vad det är, Sofie? Det här är sån här information som man kan inte ens hålla den för sig själv, utan man måste typ ringa upp någon och vara så här: vänta, visste du det här? Mm. Alltså man blir ju liksom förskräckt.
Ja, men det har ju de andra delarna också varit utbildande i sitt slag, men det här är liksom utbildning rakt igenom.
Profession.
Ja. I den här tredje delen av poddserien träffar vi forskaren Devin Rexvid.
Jag jobbar som forskare vid Stockholms universitet. Jag har jobbat med hedersfrågor eller forskat om hedersfrågor i flera år. Sen anlitas jag också av polis, åklagare, socialtjänst i hedersärenden då. Och där är mitt uppdrag att vaska fram eventuellt hedersmotiv eller omständigheter som kan tyda på att det föreligger ett hedersmotiv bland olika handlingar.
Hans forskning rör frågor om hedersrelaterat våld och förtryck. Devin har mottagit Pela och Fadime-utmärkelsen för kampen mot hedersrelaterat våld och hans analytiska förmåga har fått politiker och myndighetspersoner att öppna ögonen.
Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
Ja, jag får ångest själv. men närmast så tänker jag på all den ångest som personer utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld känner i vardagen. Och allra värst är den ångest som framförallt barn, riktigt små barn, känner.
Då många backar och är rädda för frågorna är Devin påläst och väjer inte för det som är livsviktigt. Nu rullar intervjun med Devin från vår poddstudio den 8 november 2022.
Det första som poppar upp i min skalle, det är ett fall som blev omskrivet i media. En 9-årig flicka i Uppsala som hade blivit bränd på händerna av sin mamma eftersom hon hade kastat av sig huvudduken i skolan. Och hon hade skvallrat att hon hade gjort det, dottern hade gjort det i skolan då. Och så hotar mamma med att om jag får höra att du gör det igen, då får du mer stryk. Och det är det som jag förknippar med ångest, att gå hem efter skolan varje dag med en klump i magen. Har mamma fått höra någonting? Mm. Har någon sett mig? Har någon skvallrat? Får jag stryk? Får jag utskällning? Det är bara ett litet exempel. Jag har med mig väldigt många berättelser. Framförallt från små flickor, unga kvinnor, vuxna kvinnor. Att de genom livet har burit på lager på lager med ångest och oro i en miljö där man skulle kunna känna sig trygg, säker, känna kärlek, omtanke, respekt. Och som istället så känner man stark ångest.
Mm. Men som du nämnde så berör ju din forskning framförallt hedersförtryck och hedersvåld. Och du är själv uppvuxen i Iran.
Det stämmer.
Har du själv upplevt de här hedersnormerna?
Ja, det kan jag nog säga på olika sätt. För hedersnormer tar sig olika uttryck då. Pelaren i hedersnormerna, det är föreställningen om oskuld, om kvinnors sexuella renhet och rörthet. Och jag har fem systrar, tre av dem är äldre, två är yngre. De tre äldre var könsstympade till exempel. Könsstympning som är en del av oskuldsidealet för att få små flickor att förknippa sitt kön med smärta och se på det som en källa till förorening, till vanheder och så. Och de var tvungna att beslöja sig då ute i offentligheten, i skolan och förutom den närmsta familjen och kretsen så ute i kvarteret, bland grannarna så förekom det också barnäktenskap, tvångsäktenskap, fall av hedersmord. Så det var något som var ständigt närvarande i den miljö där jag växte upp.
Har det varit en drivkraft för dig att, liksom, att ta dig an de här frågorna, att forska, att du själv har upplevt det? Eller vad tror du liksom har väckt ditt engagemang?
Ja, det har definitivt haft betydelse att jag är intresserad av de här frågorna. Dels min egen bakgrund, men också delen där jag växte upp nu i dagarna utifrån de här protesterna som pågår i Iran. Iran var ett speciellt land att växa upp i. Min generation var den generation som skulle få i uppgift att exportera Khomeinis budskap ute i världen. Men de lyckades inte indoktrinera hela min generation. Vi var en del ändå som reste oss mot de här försöken till indoktrinering, till könssegregation av samhället. Så det som var ögonöppnare för mig, det var framförallt mina systrars situation, villkor. De hade betydligt fler begränsningar i samhället då än vad jag hade. Så dels det som en faktor som ligger bakom mitt engagemang i de här frågorna, men också kvinnors situation överlag i en religiös diktatur som gjorde att jag redan i tonåren började engagera mig både politiskt och socialt i de här frågorna. Och när jag kom till Sverige då 96, då bara efter några månaders vistelse i Sverige, så spreds nyheten om mordet på Mahsa Mahbet Ali, känd som Sara, en ung tjej då, som hedersmördades av sina släktingar. Men det som spelade stor roll för mig, det var ju Fadime Sahindal och hennes engagemang som startade en ny kvinnorörelse i Sverige. Som majoritetssamhällets kvinnorörelse antingen inte har förstått eller har sett med skepsis på. Fadime var en kvinna som startade en ny kvinnorörelse som slåss för de mest grundläggande. Rätten till barndom, rätten till tonår, rätten till skolgång, rätten till den egna kroppen, rätten till den egna sexualiteten, fertiliteten. Alltså rättigheter som flickor och kvinnor i hederskulturen förvägras. Till skillnad från kvinnor i Sverige då, som sedan flera decennier tillbaka har vunnit de här rättigheterna. Rätten till egen sexualitet, bland annat genom introduceringen av p-pillret, av rätten till användning av preventiv medel, rätten till abort. Alla de här har varit milstolpar i kvinnors befrielsehistoria, men det är inte alls självklarheter för kvinnor i hederskulturen.
Och så, det är så sjukt att höra det så, för jag menar, vi är födda 93 och för oss har det ju alltid varit en självklarhet. Ja. Alltså så här, både abort och p-piller och liksom, ja,
ja, ja. Det blir men så det, tydligt. Det är just där preventivmedel. Just nu har vi en statlig utredning om oskuldskontroller, mödomshinneoperationer, och så har vi fått höra och se från utifrån SVTs granskning då att det finns medicinare, läkare på privata kliniker då som är beredda att göra den typen av kontroller och erbjuda oskuldsoperationer och så. Medan de här tjejerna, om de blir påkomna att de har använt tampong till exempel, som är en del av den reproduktiva hälsan, då kan man få repressalier av olika slag då, utifrån en föreställning om att hon skadar sin så kallade intakta mödomshinna.
Ah, okej.
Så just de reproduktiva rättigheterna eller rättigheter kopplat till reproduktiv hälsa, de är väldigt viktiga. De har varit självklarheter för er generation.
Exakt, verkligen.
Men inte alls några självklarheter för flickor och kvinnor i hederskulturella sammanhang i dagens Sverige.
Nej.
De lever under helt andra förutsättningar.
Mm. Men hur skulle du som forskare sätta ord på hedersförtryck och hedersvåld? Vad är det för något?
Svaret på den här frågan förutsätter en kort beskrivning av vad heder är för någonting. Jag försöker fatta mig ganska kort då. Så heder har betytt olika saker för människor i olika länder, under olika historiska perioder, i olika kulturer och så. Och den hederskultur eller det hedersbegrepp som jag pratar om har en stark koppling till kvinnors sexualitet, fertilitet, alltså männens kontroll av närstående kvinnors kropp, beteende och sexualitet. Och det handlar om mäns rätt till respekt. Och den rättigheten har och ges företräde framför kvinnors rätt till livet. Den mest fundamentala rättigheten som vi som mänsklig existens har, alltså rätten till livet, den får stå tillbaka för mäns rätt till respekt då. Det är av den anledningen man är beredd att kontrollera, disciplinera, förtrycka, misshandla, tukta, stympa, i värsta fall ta livet av en närstående kvinna när ens rätt till respekt står på spel då. Att omgivningen tar tillbaka min rätt till respekt som en hederlig man. Om jag inte bestraffar en syster, en mamma, en kvinnlig kusin, en partner. Så det är det hedersbegreppet då som är överordnat. Spänner över alla områden i livet, i samhället då. Bestämmer organiseringen av hela samhällen då. Det finns ett talesätt som sätter ord på vikten av heder i miljöer, bland kretsar, i samhällen som praktiserar hedersnormer. Att Gud är stor men hedern är större. Och det implicerar då att man är beredd att tillgripa vad som helst för att upprätthålla sin heder, men också för att återupprätta kränkt ifrågasatt heder. Och från det till hedersrelaterat förtryck och våld. Hedersrelaterat förtryck och våld är en form av förtryck och en form av våld som utövas för att upprätthålla hederskulturens oskuldsideal och kyskhetsideal. Oskuldsidealet gäller ogifta kvinnor, avsett hur gamla de är. Om de är 1 år eller 80 år. Är man inte gift så är man fortfarande en flicka. Betraktas, behandlas som en flicka då, även om man har nått myndig ålder. Och hederskulturen omyndigförklarar kvinnor överlag. De betraktas inte som moraliska aktörer som på egen hand kan avgöra vad som är rätt och vad som är fel, utan det är deras manliga beskyddare som har den uppgiften. Utifrån det så praktiserar man olika typer av förtryckande praktiker. Det kan vara könssegregation, att man inte får lämna den privata sfären. Gör man det så måste man vara anständig klädd. Man förespråkar könssegregerade rum i skolan, på badhuset. Man förpassar kvinnor, små flickor, skolpliktiga flickor till mansfria badtider till exempel. Eller genom könsstympning, eller genom tidiga äktenskap, kusinäktenskap och så vidare. Och så kyskhetsidealet då. som omfattar gifta kvinnor också oavsett ålder. Det som är viktigt i det här sammanhanget är civilstånd egentligen.
Ja.
Om man är gift eller inte. Precis. Man kan vara gift som 12-åring i hederskulturen.
Mm.
Man kan vara gift som 10-åring. Och där finns det också lite olika mekanismer som upprätthåller kyskhetsidealet då. Bland annat kyskhetsbälte.
Ja, just.
Monogami för kvinnan. Mm. Månggifte för mannen. Och förmyndarskapet som förs över från pappa och bröder till hennes make. Och maken kan vara en kusin också. För hederskulturen prefererar kusingifte. Så det är en form av våld och förtryck som utövas för att upprätthålla och återupprätta heder. Men också för att förebygga social död.
Ja.
Med det menar jag, om man inte övertygar kollektivet som delar samma begrepp om heder, vanheder, skam, skamlöshet, så dör man i omgivningens ögon. Och i och med att heder är viktigare än livet och friheten, två värden som värdesätts väldigt mycket i västliga sammanhang, moderna individualistiska sammanhang, så är man beredd att göra vad som helst då. Ingen man i hederskulturen vill bli betraktad eller betrakta sig själv som levande död.
Nej.
Och kan man inte övertyga omgivningen att man har kontroll över närstående kvinnors sexualitet och fertilitet då, då förlorar man sitt anseende då.
Mm.
Då betraktar man sig själv och blir betraktad som levande död. Så att man är beredd att ta fysisk död på framförallt kvinnliga familjemedlemmar eller en utomstående man som har haft någon kärleksrelation, någon sexuell relation med en närstående kvinna för att förebygga den här sociala döden. Men det menar jag att man blir utfryst, man blir utpekad, man blir förlöjligad. Man kanske inte gör affärer med männen i den familjen. Man kanske inte gifter bort någon flicka till männen i den familjen eller tar inte någon flicka från den familjen då.
Mm.
Och att man känner sig utstött. Man kanske behöver emigrera från byn, från staden, från landet till och med. Det är det jag menar med social död.
Mm.
Ja. Så det blev ett långt svar på en kort fråga.
Nej, men bra, men bra. Jättebra. Och det blir så tydligt. Men som, det är liksom att man är, alltså man vill undvika den här exkluderingen från sammanhanget. Liksom.
Exakt.
Eller,
ja. För det är ett annat sätt att uttrycka det på, att hedersnormerna är kodifierade i någon slags hederskodex då.
Ja.
Rymmer en uppsättning normer för kvinnor, en annan uppsättning för män.
Mm.
Det som är rättighet för män, det är straffbart för kvinnor då. Bland annat att vara förälskad.
Mm.
Män kan göra sexuella erfarenheter, bli förälskade, men den rättigheten förvägrar man kvinnorna, och så bestraffar man dem om de förälskar sig i någon utifrån samtycke, hängivenhet och så vidare.
Mm.
Och den hederskodexen innehåller också repressalier. Om någon avviker från eller överskrider hedersnormerna, så ska den personen bestraffas på det här sättet då. Och det förutsätter i sig ett kollektiv som delar de här hedersvärderingarna.
Mm.
Om någon bryter mot dem, det är som språklig grammatik. Man vet när någon bryter mot hedersnormerna.
Mm.
Så även om man inte är läskunnig och kan ett språk, så märker man när någon bryter mot de språkliga reglerna. Så är det i hederskulturen också.
Ja.
Okej, hon bär smink. Hon är inte anständig klädd. Hon skrattar högt. Hon läser kärleksromaner. Hon går på bio. Hon simmar, hon duschar tillsammans med andra pojkar i skolan. Allt det där betraktas som skamlöshet, vanhedrande. Ja, det är brott mot hedersnormerna.
Mm. Men är hedersförtryck kopplat till religion?
Ja, det finns två svar på den frågan åtminstone. Det svar som har varit slentrianmässigt, allra från mordet på Sara 96, det är att religion och heder är två skilda saker. Men det stämmer inte. Det här är ett ahistoriskt anspråk. Ett ahistoriskt påstående. Dels så kan vi konstatera att de tre abrahamitiska religionerna, judendomen, kristendomen och islam, de bedyrar vikten av kvinnlig sexuell renhet.
Mm.
De bedyrar vikten av oskuld, eller hur?
Mm.
Om vi tänker på berättelsen om Jungfru Maria.
Mm.
Ja, hon är ett skal i relationen mellan Jesus och Herren.
Ja, ja,
föda en son då.
Ja.
Samma sak ser vi inom islam. Alltså rettrogna muslimer som kan belönas med oskulder i ett kommande liv då.
Just det.
Inom islam så har man också de här traditionerna om barnäktenskap och begränsat rätt till skilsmässa för kvinnor. Mannens rätt till månggifte och så vidare. Så de tre abrahamitiska religionerna rättfärdigar de här hedersnormerna. Många gånger så tror man att hedersmord, finns ordet hedersmord i Bibeln, i Gamla testamentet, i Koranen? Nej, det finns inte. Men så ska man inte tolka kopplingen mellan heder och religion då.
Nej.
Utan grundpelaren är oskuld, kvinnors sexuella renhet. Och de här normerna föregår i tid, de stora världsreligionerna.
Mm.
De har funnits hos de tidiga civilisationerna, Hammurabis tid till exempel, där det finns straffsatser utfärdade för kvinnors föräktenskapliga relationer, utomäktenskapliga relationer. Alltså de här texterna finns på lertavlor från den tiden då.
Mm.
Och de här normerna har också sysselsatt stora västerländska tänkare som Aristoteles, som Platon. Man pratar om heder i termer av dygder hos Aristoteles. Platon pratar om skapandet, om födandet då. För honom så är det kvinnliga födandet, det naturliga, förknippat med kroppsvätskor, blod. Så han föraktar det, medan det riktiga, viktiga skapandet, det är det maskulina skapandet i form av tänkande, filosoferande och så vidare. De här normerna har naturligtvis anammats av de här stora världsreligionerna i termer av föreställningar om kvinnlig sexuell renhet då. Och genom de har spridits till stora delar av världen. Hinduismen bedyrar också vikten av, glorifierar betydelsen av oskuld och så vidare. Så i sammanhanget så är det västvärlden, det moderna, som är en avvikelse egentligen från en världsomspännande norm. Och det har att göra med lite mer övergripande samhällsförändringar som har skett i västvärlden sedan renässansen, sedan upplysningen, där fokus har allt mer förflyttats från familjens, släktens, klanens heder till individens integritet. Om heder är någonting som vinns och förloras, så är integritet någonting som vi som människa föds med. Och ingen kan få ta ifrån oss vår integritet då. Det har också att göra med att i västliga sammanhang, bland annat i Norden, i Sverige, så har de moderna nationalstaterna gjort successiva markeringar mot kyrkan då.
Mm.
Det finns medeltidshistoriker i Norden, i Sverige, som konstaterar att det fanns en hederskultur i Sverige då. Och det var bland annat kyrkan och staten som slog vakt om samhällets hedersmoral då. Och det var också de två instanserna som stod för repressalierna om en kvinna blev med barn före äktenskap.
Mm.
Då kunde man skambelägga henne, man kunde tvinga henne att lämna ifrån sig sitt barn på speciella institutioner och så vidare. Men man tog inte livet av henne. Och familjerna såg heller inte ytterligare behov av ytterligare repressalier då, gentemot den egna dottern. Och så konstaterar de här medeltidshistorikerna i Sverige och Norden att kvinnor fick inte faktiska rättigheter. Med det menar de rättigheter som man kan åtnjuta i sin vardag.
Mm.
Inte bara formella rättigheter som finns på pappret då. Mm. Att de inte fick faktiska rättigheter så länge kyrkan hade grepp om kvinnors kropp, beteende och sexualitet då.
Mm.
Att sekularismen har haft stor betydelse för kvinnors fri och rättigheter, för jämställdhet. Men i modern tid så har vi också de här reformerna inom familjepolitikens område som har gjorts då sedan andra världskriget. Då.
Ja, precis.
Så i de samhällen där staten har kunnat göra markeringar gentemot religiösa institutioner då, så har kvinnor vunnit friorättigheter och hedersnormerna försvagats då. Så, ja, återigen, det långa svaret på en kort fråga är att det finns definitivt en koppling mellan religion och hederskultur, men det är också viktigt att lägga till att hederskultur är en specifik kultur som också praktiseras av icke-religiösa människor.
Mm.
Vi har fall av hedersmord till och med, det mest extrema uttrycket för hedersrelaterat förtryck och våld, som har begåtts av människor som har varit ateister.
Ah.
Så man kan inte avfärda kopplingen mellan heder och religion, men det stannar inte bara där, utan det är en sorts kultur som praktiseras av både religiösa och icke-religiösa människor.
Mm. Men hur ser det då ut i Sverige idag? Alltså, finns det någon statistik på hur liksom utbrett hedersförtrycket är?
Dessvärre inte rikstäckande statistik.
Okay.
Däremot så har vi haft flera genom åren så har jag haft flera kartläggningar bland exempelvis nionde klassare. Och de siffrorna indikerar att det är ett ganska stort antal barn och unga som är utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld. Både när det gäller kontroll, begränsningar som gör att framförallt flickorna inte utvecklas som individer. Att de dör mentalt utifrån en rad olika begränsningar som de har i sin vardag. Till bortgifte, till bortförlovning, till försök till könsstympning, till misshandel, till bortföranden utomlands, till försök till hedersmord och hedersmord och så. Och i de kartläggningarna som har gjorts, bland annat en från Stockholms stad som vid det här laget har många år på nacken, 2009, så gjordes det en skattning att var tredje flicka med utländsk bakgrund lever med hedersrelaterade begränsningar och bestraffningar.
Var tredje
flicka med utländsk bakgrund då. Och med det menar jag att flickan själv är född utomlands eller har båda sina föräldrar födda utomlands. Men det finns också nyare siffror från organisationen TRIS, Tjejers rätt i samhället. De gjorde en kartläggning i Uppsala 2019. Och där tittade man bland annat på äktenskapstraditionerna. Om man får själv välja sin framtida partner, om man har villkorade val, ja, naturligtvis, du är fri att gifta dig med vem du vill, men under förutsättningen att han är från det landet, den familjen och fyller de här kriterierna som kallas för villkorade val då, från till flickor som inte alls får välja, utan det är helt och hållet familjen som väljer åt dem. Så slår man ihop de här två grupperna, flickor som har begränsningar i valet, att man får några kandidater presenterade för sig, och flickor som inte alls har någonting att säga till om, då hamnar siffran på över 60% flickor med utomnordisk bakgrund.
Oj.
De laborerar istället för utländsk bakgrund, utomnordisk bakgrund.
Ah.
Så i deras kartläggning svarar drygt 60% av flickorna med utomnordisk bakgrund att de har någon form av begränsning i valet av framtida partner. Sen har vi statistik om könsstympning. Socialstyrelsen har kommit ut med statistik gällande könsstympning vid ett par tillfällen, om jag inte missminner mig. Och senast så tror jag att det var 38 000 någonstans där. Jag har inte den exakta siffran. Drygt 30 000, tror jag, 38 000 flickor och kvinnor kan vara könsstympade i Sverige då. Och det är en siffra som har varit kritiserad med tanke på att könsstympning praktiseras i minst 28 afrikanska länder och i flera länder runt om i Mellanöstern då.
Mm.
Och i vissa länder så har prevalensen varit över 95% av landets kvinnor, bland annat Somalia, Egypten. Och vi har ganska många kvinnor från bland annat från de här afrikanska länderna där könsstympning praktiseras, men också från Mellanöstern. Så det här kan vara definitivt en underskattning då.
Mm.
Sen har vi inte statistik över antalet hedersmord.
Nej, okej.
Det är bara de hedersmord som har varit omskrivna i media då, som vi känner till, eller om man har varit sakkunnig då. Vi vet inte hur många människor som har blivit hedersmördade genom åren i Sverige då. Och vi vet,
hur vanligt är det att en sån som du blir inkopplad i, om det är ett mord där man misstänker att det kan finnas heder bakom? Alltså, hur vanligt är det att en sån som du blir inkopplad då, så här, eller varför för man ingen statistik över?
Ja, det har blivit vanligare att polis och åklagare anlitar olika typer av sakkunniga då, men det har inte varit vanligt tidigare, utan jag tror att det är en del hedersmord har passerats då utan att ha rubricerats som just hedersmord då.
Ja, då blir det, det skrivs bara som ett mord liksom.
Ja, precis. Ja. Precis. Mm. Och jag inom ramen för min forskning så har jag halkat över fall av mord som enligt mig har skett med kränkt heder som motiv då.
Ja.
Och som inte har väckt någon uppmärksamhet. Men polisen har sedan 2 år tillbaka kanske ha ett system då, en markering. Så fort man för in ett fall, oavsett om det är mord eller bortgift eller bortföranden och så, så gör man en markering i sitt system då, och sen de som tar över sen kan titta lite närmare på hedersmotivet.
Okay,
så det har varit ganska framgångsrikt då när det gäller statistikföring och så över antalet hedersbrott i landet.
Mm.
Så polisen har gjort ganska mycket arbete. De har ett eget nationellt kompetensteam, och klagarna har också jobbat i en hel del med hedersfrågor. Det är ju domarkåren som halkar efter.
Mm.
Och det finns ingen större vilja heller inom domarkretsarna att fortbilda sig i hedersfrågor.
Alltså, tidigare då, har man varit ointresserad, eller har man tänkt sig en mord som, alltså, att det inte spelar någon roll eller liksom?
Den attityden finns det väl än idag, framförallt bland domarkåren. Jag har hört av domare, av försvarare, när jag varit sakkunnig i ärenden om hedersmord. Men det här, bland annat när en make har tagit livet av sin hustru då, och så finns det en rad olika omständigheter som tyder på ett hedersmotiv. Inte bara vad gärningsmannen själv säger, utan vad hans familjemedlemmar har sagt och säger under pågående utredning då.
Mm.
Men också en rad andra vittnesmål. Och det mesta tyder på ett hedersmotiv, men både försvararen och domarna, men ja, det går inte att styrka något hedersmotiv. Vi har också etnisk-svenska män som skadar, misshandlar, tar livet av sina hustrur eller partners. Och så man antingen är man rädd, osäker, eller så är det en kombination av rädsla och okunskap, att man inte har kunskap om vad ett hedersmord är för någonting. Vilka kriterier ska vara uppfyllda för att man ska klassa ett mord som just ett hedersmord då.
Mm. Men vad menar du att man skulle vara rädd för då?
Jag tänker specifikt på ett fall i Göteborg då. Det var en kvinna som påminner ganska mycket om Fadime på ett personligt plan. Hon hade inte det sociala engagemanget utåt, men för sin egen del och för barnens del så var hon väldigt driven, utbildade sig, försökte frigöra sig från hederskulturen, lyckades med det, utbildade sig, skaffade ett jobb, lämnade det här påtvingade förhållandet, blev ihop med en man som hon älskade, var engagerad i barnens liv och fritid och allt det där. Och där konstaterade det fanns en rad olika omständigheter som pekade på att det förelåg ett hedersmotiv.
Mm-hmm.
Men domaren gjorde det enkelt för sig. Ja, men det gick inte att styrka något hedersmotiv, bara för att den mannen eller gärningsmannen har den bakgrunden så kan vi inte per automatik säga att han har begått ett hedersmord. Och han hade kraftiga invändningar mot det här med hedersmotivet, sa domaren då.
Mm-hmm.
Och det kan vara rädsla för att man ska kanske framstå som fördomsfull mot människor med en annan bakgrund då. till och med rasistisk och så vidare. Och det var ju, det var precis den anklagelsen som slängdes ur då i rättssalen. Både från gärningsmannens sida och från hans syskons sida då. Det här med hedersmotiv är bara något rasistiskt påhitt som åklagaren har hittat på. För att sätta skräck i både åklagaren men också i rättssalen. Att man ska överge, släppa hedersmotivet då. Så det kan vara den typen av rädsla. Ja.
Men du har ju också pratat om och skrivit en bok tillsammans med Astrid Schlytter, säger jag rätt?
Ja, helt
rätt. Boken Mäns heder, att vara både offer och förövare. Hur skulle du liksom, alltså man tänker då de här unga männen som liksom föds in i det här, hur skulle du beskriva deras utsatthet?
Ja, alltså pojkar, unga män, vuxna män för den delen kan också utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld samtidigt som de har krav på att utsätta andra.
Just det.
Det som är viktigt innan jag går in på hur deras utsatthet skulle kunna se ut är att alltid påminna sig om att det är fortfarande flickor och kvinnor som är värst drabbade, som är mest drabbade av hedersrelaterat förtryck och våld. Men när det gäller pojkarna, det finns en ganska tydlig hierarki i hederskretsar då, att män oavsett ålder är överordnade kvinnor då, och att de yngre männen i sin tur är underordnade äldre män, pappa, farbror, farfar, morfar och så vidare. Och de här pojkarna får därmed nästan med modersmjölken, höll jag på att säga, alltså från barnsben. När de får i uppdrag som pojkar i förskoleåldern att ledsaga kvinnor, mamma, äldre systrar som kanske är myndiga ute i offentligheten. Jag brukar ta upp ett exempel från förskolan, att en förskolepojke får ledsaga mamma och lilla systern till och från förskolan med ett tydligt uppdrag från pappa. Mamma får inte sminka sig, mamma får inte klä sig oanständigt, mamma får inte hälsa på främmande män, och din syster får inte cykla, får inte klättra, får inte dansa, får inte sjunga. Och den här pojken tillrättavisar mamma, och vid ett tillfälle så när mamma inte gör som han vill så spottar han mamma i ansiktet då inför förskolepersonalen då. Och det hade också hänt att han hade bitit sin lilla syster i armen när hon inte lyssnade på honom och dansade, och för hon älskade musik och dansade den tjejen. Och det är där, redan där så börjar hedersnormerna. Det som är, och han kunde springa runt, spela fotboll, gå i shorts, sommartid och så vidare, men inte hon. Och där förstår han att det är han som är garanten för familjens heder. Och att det är systern, mamma, andra kvinnor i familjen och släkten som är det ständiga hotet mot familjens heder och anseende och ära. Och han är också medveten någonstans om att gör han inte det här, ställer han inte upp på det här, missköter han sitt uppdrag, då kan pappa bli aggressiv. Pappa kan klippa till en, pappa kan förlöjliga en, förakta en, hota en, förskjuta en, nek, du är inte min son, du är inte en riktig son. Och där är de, man kan säga att de kan vara utsatta för försök till processer som påminner om indoktrinering då.
Ja.
Men också utsatthet för pappas aggression. Det är då, redan i den åldern, man inpräntar rädsla i pojkarnas kropp och mentalitet. Och den här rädslan har jättestor betydelse för varför pojkar stannar i hederskulturen. Varför de inte vågar gå. Varför de inte bryter med familjen, med pappa, med hederskulturen då. Så de skulle kunna betraktas som offer när de utsätts för de här processerna, indoktrineringsförsök, att de får klappar på axeln när han har varit duktig, sprungit efter sin syster. Han är också offer eftersom istället för att han ska ägna sig åt sina kamratrelationer i förskolan, i skolan, på fritiden, ägna sig åt sina egna intressen, så har han hela tiden delat uppmärksamhet. Apropå ångest, bär också på ångest. Vad gör min syster nu? Duschar hon tillsammans med pojkar? Badar hon tillsammans med pojkar i skolan? Leker hon vattenlekar med pojkar i förskolan? Tänk om jag inte är där och kontrollerar henne? Vad händer med mig då? Så de bär också på ångest i sin vardag. Det blir också en begränsning av deras egen utveckling som individer då. Men de är naturligtvis också förövare, både faktiska och potentiella, gentemot närstående kvinnor. När lillpojken spottar mamma i ansiktet, drar henne i håret, när han biter sin syster, senare när de kommer upp i tonåren, sparkar, slår, misshandlar. Så de är både offer och förövare, och det har att göra med vad heden vilar på. Återigen, för att grovt förenkla det, så kan man säga att heden vilar på två ben. Det ena benet består av föreställningar om det goda namnet. Och det goda och befläckade namnet är pojkarnas ansvar. De ska se till att ingen kan peka ett förebrående finger mot familjens heder, kvinnornas renhet då. Bara det, att det sprids rykten, det var en hedrande i sig.
Ja.
Så han ska bevara familjenamnet obefläckat då. Mm. Det andra benet handlar om föreställningar om det rena blodet. Och blodet, det rena blodet, är tjejernas ansvar. De ska se till att inte förorena familjens, släktens rena blod genom föräktenskapliga sexuella relationer, utomäktenskapliga sexuella relationer. Men pojkarna har dubbla skyldigheter gentemot de äldre männen i familjen och släkten. De ska också se till att närstående kvinnor inte besudlar familjens rena blod genom att bli deras kontrollanter då, från barnsben. Och det är där deras dubbla roller finns då.
Ja.
Så ställer de upp på det, går familjen till mötes, så kan de riskera att bli bestraffade av samhället, i alla fall om de lever under en rättsstat som den svenska då. Att man förtrycker, misshandlar närstående kvinnor då, tar ifrån dem deras rättigheter. Gör man inte det, så riskerar man bli bestraffad av den egna familjen. Man kan bli förlöjligad, man kan bli slagen, man kan bli förskjuten, man kan bli ivägskickad på så kallade uppfostringsresor. Man kan bli bortgift med en kvinna som man tror bär på rätt normer, rätt värderingar. Men man skonar sönerna, man tar inte livet av dem.
Okay.
Det krävs ytterst lite för att ta livet av en kvinna, eftersom kvinnor betraktas som egendom.
Ja. Mm.
Det finns ett pakistanskt talesätt som sätter ord på det här, kvinnor och mäns värde i hederskulturen. Att det finns tre fiender till heden då, och samtliga tre börjar på bokstaven Z. Zan, Zar, Zamin. Det betyder mark, guld eller pengar och kvinna. Och när man lägger märke till det, mark, pengar eller guld och kvinna. Mark och guld är egendom.
Mm.
Och kvinnan räknas också som mannens egendom.
Mm.
Och mannen äger rätten att göra vad som helst med sin egendom då. Förstöra den, vanställa den. Och det är precis så man ser på kvinnor också.
Mm.
Så det krävs ytterst lite för att kunna skada, ta livet av en kvinna. Men man skonar pojkarna. De är ryggraden av den enkla anledningen att det är hans ansvar att föra släkten vidare,
ja,
i biologisk
precis.
Mening. Mm. Det är hans barn som kommer att ta över, föra vidare familjenamnet. Det är inte hennes barn, så tillvida om hon inte gifter sig med en kusin då.
Mm.
Så hon är ryggraden i systemet. Honom måste man knyta till sig väldigt starkt.
Mm. Mm.
Det ger honom privilegier. Det är bland annat därför de har svårt att lämna, överge hedersnormerna, eftersom de ges privilegier då.
Mm. Ja,
ja.
Men om vi bara kommer in lite då på just tvångsäktenskap. Alltså varför gör man det och hur går det till?
En väldigt bra fråga. Barnäktenskap, tvångsäktenskap, kusinäktenskap, arrangerade äktenskap med olika inslag av tvång.
För jag måste säga, det känns som att det är ändå, man har läst mer och mer om det i media typ senaste åren.
Mm. Ja, ja, precis. Nej, men bakgrunden, den historiska bakgrunden till de här oskuldsnormerna inklusive äktenskapstraditionerna då, är arvsystemet i gamla så kallade patrilineära samhällen eller patrilokala samhällen. Och med patrilinealitet menar man inom forskningen samhällen där arvet går från pappa till son då.
Mm.
Och med patrilokalitet menar man att bruden flyttar in hos brudgummens familj då, föräldrar. Så i sådana samhällen så var arvet väldigt, väldigt centralt då. Och så kvinnan har alltid vetat att det barn hon föder är hennes genom tiderna. Medan vi män har tidigare genom historien inte kunnat fastställa vårt faderskap. Det är nu med modern teknologi, DNA-test och så som vi kan fastställa vårt faderskap.
Mm.
Utifrån den ovissheten så har män hittat på de här myterna om en intakt mödomshinna som ska spricka på bröllopsnatten. Där blodstänkta lakanet som ska uppvisas för hans familj, för hennes familj, för släktingar. Yttersta beviset på hennes renhet. Och tanken är att hon ska ge honom rätt arvinge då. Man ska vara säker på att man får rätt arvinge. Inte en oäkting inom citationstecken.
Mm.
Att på så sätt splittra, sticka upp familjens egendom då.
Mm.
Så det hänger ihop med det. Och man förespråkar tidig äktenskap innan hon hinner förälska sig i fel person. Då ska vi gifta
hellre
vår...
att hon hinner bli gift då. Så
exakt.
Att,
det är det man investerar stort i äktenskap för döttrarna i hederskulturen, inte i deras personliga utveckling.
Nej,
så att giftermålet, barnäktenskapet är likställt med avslutad skolgång, avslutad personlig utveckling. Det kvittar. Hon fostras från barnsben för rollen som mor och maka då.
Ja.
Ger maken rätt arvinge då. Så det är av den anledningen man praktiserar de här äktenskapstraditionerna. Gifta bort henne så fort som möjligt, och det är broderns, pappas yttersta, framförallt brödernas yttersta ansvar då, att leverera en oskuld. Och han förväntar sig också att andra män gör likadant, så att man i sin tur har möjlighet att gifta sig med en oskuld då, så att man får rätt arvinge. Och hederskulturen är också en sån prefererande kultur då.
Mm.
Man har sett familjer med många barn då, många döttrar, ibland inga söner. Och frågar man dem, hur många barn har ni? Menar du riktiga barn? Jag har inga riktiga barn. Eller så har man fått en son efter 8 flickor. Vi har ett riktigt barn och 8 flickor då. För flickorna räknas inte.
Nej.
Det är pojkarna. Man firar deras födelse ceremoniellt. Delar ut bakelser, sötsaker, medan döttrarnas födelse leder till djupa suckar då. Ytterligare en börda, för heder är en börda. Och den bördan ligger mellan benen på döttrarna.
Ja,
och den bördan måste bäras genom livet då. Men för att lätta på den här bördan så vill man praktisera de här tidiga barnäktenskapen då, så att en annan man tar över den här bördan och får bära den här bördan då.
Mm.
Det finns bland annat dokumenterade vittnesmål från Turkiet. En pappa som etablerar en tradition i familjen. Efter varje sons födelse så planterar han ett träd.
Mm-hmm.
Men när första dottern föds så högg han ner ena trädet då. Och senare så ger han också en av sönerna i uppdrag att ta livet av den här dottern som har rykten om sig att hon har varit förälskad i en kille då.
Men hur motverkar, för i Sverige är det ju liksom olagligt med barnäktenskap. Hur motverkar man liksom de här tvångsäktenskapen i Sverige? För jag vet inte om det var så att det hade tillkommit en ny lag, eller om man gör en utredning om att så här, om man misstänker att det ska ske ett tvångsäktenskap, så kan man typ ta passet från de här barnen så att de inte kan lämna landet.
Mm. Mm. Ja, men vi började med lagstiftning att rättsligt reglera hedersfrågorna 2014. Och de första bestämmelserna rörde just äktenskapstraditionerna, barnäktenskap, tvångsäktenskap då.
Ja.
Att kriminalisera barnäktenskap, tvångsäktenskap, stämpling till barnäktenskap, tvångsäktenskap, vilseledande resa till barnäktenskap, försök till förberedelse. Och det fanns lite svagheter i de bestämmelserna som kom 2014, starkt skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap heter de då. Så 2019 så införde man också nya bestämmelser om icke-erkännande av utländska barnäktenskap. För under stora migrationsvågen 2015 så var det Migrationsverket som kom ut med siffror att 33 barn var i äktenskap då, Migrationsverkets anläggningar. Och förutom 2 så var samtliga flickor som var gifta med vuxna män. Och det här hanterades på väldigt olika sätt av kommunerna. En del sa barn är barn, svensk lagstiftning måste omfatta alla barn som befinner sig i Sverige då. Ja. Vi kan inte ha olika lagar för olika barn med olika bakgrunder. Då frångår ju verkligen principen om allas likhet för lagen. Medan en del andra kommuner säger, nej men vi måste ha respekt för deras kultur, tradition, religion. Den här mannen är hennes största trygghet. De har varit med om stora umbäranden under flykten. Vi kan inte vara så hjärtlösa att sära på de här.
Nej.
Ja. Och det var missriktat välvilja. Det fanns till och med en dom där förvaltningsrätten svart på vitt skrev att den här flickan som hade blivit bortgift med sin kusin som var vuxen av myndig ålder, hon var under 15 och födde barnet också dagarna innan hon fyllde 15. Så man rättfärdigade två fall av lagbrott med en visning till att flickan bedöms vara brådmogen och att hon är väl förankrad i den kultur och i den religion hon har växt upp i.
Ja.
Och det ena lagbrottet var att en vuxen person hade haft sexuellt umgänge med en under 15.
Precis.
Och det andra var just bestämmelserna om barnäktenskap då.
Mm.
Sen 2020 så införde vi också utreseförbud. Och jag tror det var det du syftade på. Finns det misstankar, konkreta uppgifter, omständigheter som tyder på att det är ett barn tas utomlands för att bli bortgift, könsstympat, utsatt för hedersrelaterat förtryck och våld, så kan sociala myndigheter fatta beslut om tillfälligt utreseförbud.
Mm,
och det beslutet måste sedan underställas en rättslig bedömning, rättslig process då, på förvaltningsrätten. Och jag hade två studenter som före jul då gjorde en genomgång av samtliga fall av utreseförbud. Då fanns det 27 fall och man hade beviljat utreseförbud i 2/3 då, där socialtjänsten kunde beskriva på ett utförligt sätt att det fanns planer på att gifta bort flickan eller utsätta henne för hedersrelaterat förtryck och våld.
Mm.
Så kan man beslagta pass då, vägra utfärda nya pass, ID-handlingar, resehandlingar för att förhindra att de här flickorna hamnar i ett annat land. För det har varit väldigt svåra fall.
Mm.
Även skolpliktiga flickor som har hamnat utomlands, oftast i föräldrarnas tidigare hemland. Vi har haft svårt att ta hem dem. Vi har inte haft fungerande rutiner. Så samverkan mellan UD, socialtjänst, polis, skola. Men i vissa fall där socialtjänsten inte har visat större engagemang för att få hem barnen eller polisen har hänvisat till SOS eller till utrikesdepartementet, så har man bollat människorna som har varit engagerade mellan sig, de här myndigheterna. Men i vissa fall så har, när skolan förstod allvaret då, det fanns kompetens hos skolan, så krävde man föräldrarna eller den föräldern som var i landet då på vite. Och där kan man bestämma beloppet själv som skola då. Som påtryckningsmedel då. Och i flera fall som jag känner till så lyckades man att strypa bidrag, att kräva dem på vite som påtryckningsmedel, så lyckades man få hem barnen då.
Mm.
Alltså de bestämmelserna finns. Och så sänkte vi också ribban för prövningen av barnäktenskap.
Mm.
Ja. Nu är det de vuxna som ska bevisa att de inte har haft planer på att gifta bort sitt barn då. Så det är de bestämmelserna som vi har för att skydda barn och unga mot barnäktenskap, tvångsäktenskap. Kusinäktenskap har vi inte reglerat. Den förra regeringen gav besked att man inte vill vidta några åtgärder, utan gällande bestämmelser kan användas för att hantera kusinäktenskap.
Okay.
Och det är ganska problematiskt då. Fadime Sahindal tog upp kusinäktenskap i sitt tal.
Mm.
Hon sa när antagningsbeskedet från Östersund kom, så hade föräldrarna gömt undan beskedet då. Mm. Och när hon fick ta reda på det och frågade föräldrarna varför har ni gjort det? Men du behöver inte gå på universitetet för att kunna ta hand om din kusin i Turkiet. Det räcker med att du kan läsa och skriva.
Mm.
Så kusinäktenskap har en rad olika negativa, destruktiva följder för de som utsätts för det. Dels en del blir bortlovade redan i mammas mage med sin kusin. Framförallt farbrodens söner då, som har monopol på de kvinnliga kusinerna. Just av det jag sa tidigare om arvsystemet och att man har bäst koll på kusinerna och deras sexuella renhet och så.
Mm.
Så finns det farbröder, har de söner, så går flickans pappa till honom, till sin bror. Om hans söner vill gifta sig med ens dotter eller döttrar då. I vissa fall när flickan har gått emot familjernas vilja, både den egna och farbroderns vilja, så har man, det var ett fall i Tyskland för några år sedan där flickan gifte sig, och inte gifte sig med sin kusin utan med en man som hon älskade då. Och på bröllopsdagen så dök upp kusinen då och sköt ihjäl henne, för man har, man anser sig ha rätt till hennes kropp och sexualitet. Så dels de här begränsningarna, att det är väldigt svårt att ta sig ur det här. Man har två familjer, är fler på sig. Och om man inte lyckas ta sig ur det, och inte ingå det här äktenskapet då, så blir det också väldigt svårt att ta ut skilsmässa. Just på grund av de här kraftiga påtryckningarna då. Att du är den första som skiljer dig, din kusin är ändå bäst. Och så. Men också blodrelaterade sjukdomar, risk för missbildningar och så vidare.
Men om vi då tittar liksom på det svenska samhället, om man tänker liksom svenska skolan och socialtjänst, vård. Alltså hur vanligt är det att barn och unga som lever under det här förtrycket vågar berätta det för någon?
Det är svårt att säga hur många som vågar berätta. Det har varit ändå en del som har vågat berätta, framförallt flickorna.
Ja.
Och det är förståeligt, för de har inte så mycket att förlora egentligen, som i fallet med pojkarna. Sen finns det väldigt mycket kritik att rikta mot olika samhällsinstanser då, att vi än idag har gjort ganska eller inte tillräckligt. Det har gjorts en hel del. Det vore problematiskt att säga att vi inte har gjort någonting. Det har vi tagit en rad olika åtgärder och satt in insatser och så. Men om de har varit tillräckliga, om de har varit rätt insatser, effektiva insatser, vi har inte gjort någon översyn av de insatserna då. Men de har inte varit tillräckliga, det kan man konstatera då. Men det har varit en del flickor genom åren då, men också vuxna kvinnor som har berättat med olika grader av framgång, om de har fått gehör för sin berättelse. Än idag sker det att man inte tror på flickorna, till och med när det gäller barn. Jag var sakkunnig i ett ärende då där en 13-årig flicka 2019 larmar hon för första gången då att hon är utsatt, och det är mamma, pappa och storbror som utsätter henne. Och att hon har varit utsatt så länge hon kom ihåg, men de tydligaste bilderna, minnena av utsattheten är från 7-årsåldern. Och socialtjänsten tror inte på henne. Ju mer hon berättar, desto mer ifrågasatt blir hon. Men varför sa du inte det här i början? Du hittar på, jag tror inte på dig. Och så socialsekreterare som käkar privatmiddag med hennes föräldrar. Och både socialtjänst, domare blir exalterade över att den här flickan har en pappa som har byggt upp en villa. Och att storbror går i en yrkesutbildning, så alla betraktar den här familjen som en integrerad familj, eftersom de är självförsörjande. Så man sätter likhetstecken mellan självförsörjning och integration. Att den här flickan har fått bära slöja från 9-årsåldern, man ställer till med en sån här initieringsfest då, att man initierar flickorna i kvinnlighet genom att introducera dem i tron då, nu är det dags för dig att leva upp till dina skyldigheter, bära slöja. Man hade skaffat tårta med hennes bild på, beslöjat då, och den här flickan inte fick umgås med pojkar, att hon fick ta sig hem direkt efter skolan, att hon blev kontrollerad på väg till skolan, på väg därifrån då. Man hade tillgång till hennes digitala schema. Hon fick inte använda sociala medier. Alltså att den här familjen inte var integrerad socialt eller kulturellt. Och att pappa, den här villan som spelade så stor betydelse för myndigheterna som indikation på integration då. Han hade byggt upp en hög mur runt hela villan då. Och kameraövervakning då. Med enda syftet att bevaka döttrarna då.
Vad lyckat.
Så. Ja, och trots det så...
Och trots det så lyssnade man inte på vad hon...
Då 21 år efteråt då, 2020, så larmar hon igen. Den här gången så har hon ett sår på överarmen. Storebror har gett sig på henne för att ta ifrån henne mobilen. Han tror att hon har varit inne på Snapchat då och chattat med pojkar. Hon vägrar lämna ifrån sig mobilen, så han ger sig på henne och biter henne i överarmen då. Hon springer hemifrån barfota utan vinterkläder i januari då, för hjälp av två kvinnor. Ena som rastar sin hund då, och de larmar polisen. Men socialtjänsten begick alla misstag som man... Och det är i en ganska stor kommun här i Stockholms län då, som till och med går ut och säger att de har... att de bedriver ett framgångsrikt arbete mot hedersrelaterat förtryck och våld. Så man gör en släktplacering som man avråder ifrån att man inte ska göra. Man placerar den här flickan hos en familj, hos ett familjehem som inte har kompetens om heder. Släkten får tillgång till henne, skuldbelägger henne massivt då. Den här flickan skickar in ett brev som morbröderna har skrivit då.
Mm.
I hennes namn. Att hon har riktat falska anklagelser mot sina föräldrar och bror. Och när hon skickar in det, så bifogar hon också en bild på sig själv där hon blöder näsblod, eftersom hon vet att hon inte står för det här.
Ja.
Att det här är påtvingat då. Men de litar inte på henne, så de här morbröderna, den ena var inte ens i Sverige utan utomlands, skickar det här brevet flera gånger till både polis och åklagare i fallet då. Och där var det också en förhörsledare som, flickan är frispråkig, ger massor med exempel om sin utsatthet när man visar bilder. Var det den här sopborsten de slog det med? Nej, inte den. Var det den? Ja, det var den. Den böjdes på mig. Som ni ser så är den böjd. Den böjdes på mig. Och de här tofflorna, är de här orangea? Nej, det var inte de orangea mamma slog mig med. Utan det är de här lila tofflorna då. Och framförallt den som har tappat plastblomman. Mamma har slagit mig med den här tofflan så många gånger. Det är därför den har tappat den här plastblomman då. Att pappa har slagit mig med vattenpass, med arbetssko. Alltså väldigt konkret, men hon blir pressad på tidsangivelser. Hur lång tid tog det? Vilken dag var det? Vilket datum var det?
Sånt alltså, som man absolut inte
13
minns,
år alltså. Gammal så säger hon, svarar hon så klokt. Jag hade faktiskt inte tidtagarur varje gång de slog mig. Och så förhörsledaren hon pratar väldigt öppet. Fritt till som möter en förhörsledare som säger, din brors advokat frågar om du vet vad det innebär att vara frihetsberövad. Och säger flickan, nej jag vet inte. Det innebär att man kan sitta inne, och det innebär att man kan, din pappa till exempel kan inte få jobb i framtiden, inte få uppdrag. Och att din bror kanske inte kommer att få jobb efter den här utbildningen. Och eftertänksam som hon är, så svarar hon, de kanske är försenade. Med tanke på det de har gjort mot mig. Men hon går vidare och på den här flickan i flera minuter då. Nej. Skuldbelägger henne. Och efter det förhöret så slutar hon sig som en mussla. Men jag vill inte prata om det. Det är den typen av svar hon ger efter det här förhöret då. Så hon blir sviken av sociala myndigheter som beljuger henne. Hon blir sviken av den här förhörsledaren som inte tror på henne. Eller skuldbelägger henne för det mamma, pappa och storebror har gjort. Och sen domaren som befriar alla familjemedlemmar. Den enda som fick en villkorlig dom, det var pappa. Och gissa för vad? Det var för att han hade skurit ett meddelande på en bänk. Säg ingenting om blåtiran på Liseberg. Det var ett meddelande till frun och sonen. För flickan hade blivit misshandlad av pappa. Hade fått en knuten näve i ögat då. Fått blåtira då. Och pappan fick villkorlig dom för att han hade vandaliserat kriminalvårdens egendom. Så ett barns liv som hade blivit misshandlat gång efter annan, traumatiserat, var inte lika mycket värt som en bänk. Som...
Alltså fy fan, jag tappade också det.
Ja.
Alltså ska man skratta eller gråta liksom?
Och alltså jag blir också så, och ändå så är de här ämnena, alltså... För är det någon fråga vi har fått när vi ska göra den här poddserien, så säger folk så här till oss: och det är så svåra ämnen, hur ska ni våga göra det? Folk kommer kalla er rasister, och folk kommer, alltså för den här flickan gör jag den här, alltså jag blir så här, jag brinner när jag hör det här.
Ja.
Alltså förstå den liksom beröringsskräcken i de här frågorna.
Och vad, men att rista in något på en bänk, ja, det är faktiskt inte okej. Okay.
Det är inte okej.
Okay. Det är vandalisering.
Men att, liksom, men att, att små flickor inte ens blir hörda, lyssnade på. Nej, alltså jag är så arg nu.
Ja. Men i somras så skedde också ett uppmärksammat mord där två söner körde ihjäl sin egen mamma, där man också misstänkte att det fanns något hedersmotiv bakom. Då sa du i en SVT-intervju att det är viktigt att förstå varför man tar till heden, och att ha förståelse är absolut inte samma sak som acceptans. Men hur ska vi då lära oss att förstå heden?
Det jag menade i det specifika fallet då, om vi måste börja ganska tidigt, jag nämnde förskolan tidigare, de här pojkarna matas med det här dagligen i hemmet då, hur de ska bete sig gentemot närstående kvinnor i hemmet, på fritiden, utanför hemmet då, att vara pappas förlängda arm, och där har framförallt utbildningsväsendet, skolväsendet, ett stort ansvar. Dels att ge andra normer, andra värderingar till de här barnen, både flickorna, pojkarna, stärka, uppmuntra kärleksfulla, varma relationer mellan syskon, med människor emellan. För hederskulturen förvandlar karaktären på relationen bror-syster till en relation mellan offer och förövare. Förvandlar karaktären på relationen mellan föräldrar och barn som, ja, till en relation mellan offer och förövare, som den norska socialantropologen Önnevikan uttrycker det. Hederskulturen ger föräldrarna rätten att ta livet av sitt barn. Det här är socialt sanktionerat. Man blir betraktad som hjälte då. Det var precis det som skedde i samband med mordet på Fadime när journalisterna var ute i Fittja här i Stockholm. Då var det unga killar som sa, men hon var en uppkäftig hora, hon fick vad hon förtjänade. Och pappan är en riktig hjälte då. Fadime sa själv samma sak när hon kommenterade mordet på Sara. Att en del män i hennes släkt hade sagt, Saras manliga släktingar är riktiga hjältar. De tog livet av horan Sara då. Det är ett specifikt system där man ger föräldrarna rätten att ta livet av sitt barn. Och barn i ett sådant system lämnas utan skydd. Det är därför det blir extra problematiskt när flera instanser sviker såna här flickor som den här 13-åringen då, som vågar två gånger larma och stå emot sin egen familj då.
Trots att hon bara är 13 år. Vilken
tillit kommer den här flickan ha till vuxenvärlden, till myndigheterna efter det här? Men just tillbaka till de här pojkarna då som körde ihjäl sin mamma. Alltså där har vi ett ansvar att ge de här pojkarna som har sina rötter i en hederskultur då, andra normer, andra värderingar, uppmuntra kärlek, respekt, omtanke, omsorg om närstående kvinnor. Men också att uppmärksamma deras egen utsatthet. Vad innebär det för dem att agera pappas förlängda arm dygnet runt? Det är en enorm börda som man lägger på deras axlar också, som begränsar deras egen frihet, som begränsar deras egen vardag, deras förutsättningar för att utvecklas som individ och så vidare. Och att förstå att det finns starka krafter som är i rörelse. Man skuldbelägger de här pojkarna om de inte ställer upp på det här. Men man framförallt ger dem väldigt mycket beröm. Ja, men du är väldigt mån om familjens heder. Jag är helt övertygad om att du gör allt som står i din makt för att ingen kan peka ett klandrande finger mot oss och mot vår heder och så vidare.
Ja.
Så dels socialiseringsinslag, att man vill genom att till exempel få pojkar begå ett hedersmord, så socialiserar man dem i hedersnormerna. Ja, men de är beredda att ta ansvar för familjens heder. På sikt kan de bli familjeledare då, pappas efterträdare. Men det finns också rättstaktiska skäl. Att de här pojkarna omfattas av ungdomsrabatt. De kommer ut efter 4-5 år. De får en ny chans i livet då, till skillnad från de äldre som döms till långa fängelsestraff då, om hedersmotivet konstateras. Så man gör det, och det är viktigt att förstå de här mekanismerna. Att pojkarna har de här dubbla rollerna som både offer och förövare. Men det är viktigt att inte överviktimisera dem. För gör vi det, så spelar vi hederskulturen i händerna då. De vill, de lägger upp det här. Att minderåriga pojkar ska delta i planeringen, utförandet av ett hedersbrott då. Bland annat ett hedersmord. Utifrån de här grunderna, socialisering och ungdomsrabatt då. Och ger vi pojkarna ungdomsrabatt? Jag är överlag inte för fängelsestraff för minderåriga. Men i det här fallet så måste vi, precis som vi har gjort i andra fall, att tänka utanför konventionerna. Det är först då vi lyckas göra någonting mot hederskulturen. Jag tycker att det är fel att ge ungdomsrabatt till unga män som begår hedersbrott då. För det är precis det som hederskulturen vill. Att de äldre ska slippa straff då. Och att de yngre ska få komma ut efter 4-5 år då. Så det, förhoppningsvis så kommer det ha en viss avskräckande effekt, eller åtminstone normbildande, om vi lyckas sätta in tidiga insatser. Du är inte dömd som pojke att förtrycka dina systrar, din mamma. Du förtjänar frihet, du förtjänar ditt eget liv. Du får också satsa på dig själv, välja dig själv i första hand. Och leva ditt eget liv.
Precis.
Utifrån dina egna premisser, utifrån dina egna intressen, och inte leva pappas liv. Så du får dem dels förstå de närstående kvinnornas situation, utsatthet. Jag brukar säga att få dem att se på världen med kvinnliga glasögon. De här, ställa de här frågorna till dem. Är du beredd att byta liv med din mamma? Är du beredd att byta liv med dina systrar? Om ja, varför gör du det? Om inte, är det något skrämmande i deras liv som gör att du inte är beredd att byta liv med dem? Men också att konkretisera vad de vinner på det. De själva kan riskera, förutom den här kontrollen, kan riskera bortgifte. Om de råkar förälska sig i fel flicka då,
exakt,
då kan de också bli bortgifta. Om de har en annan sexuell identitet eller läggning än hetero då, så kan de också utsättas för, det är ett undantag, det kan man ta livet av söner då.
Okay.
Ja, och det har att göra med just det här uppdraget och den här uppgiften. Att föra familjen familjen vidare i biologisk mening då. Man anser inte att homosexuella söner axlar det ansvaret då. De kan bli utsatta för djävulsutdrivning, konverteringsterapi och så vidare. Så det är det, att förstå vilket sammanhang de lever i, varför de agerar som de gör. Inte för att förminska deras handlingar, brottsliga handlingar, utan att förstå och kunna sätta in tidiga insatser. Och ersätta de här lojalitetsbanden som de lär sig. Att vara lojal mot pappa, att vara lojal mot släkten, att lyda pappa. Alltså att ersätta lydnad och lojalitet under patriarken i familjen med lojalitet gentemot staten som står som garant för de fri- och rättigheter som vi har som individer då. Det är inte ett land där jag är helt beroende av min pappa för min sociala överlevnad, för min ekonomiska överlevnad. Här finns det en välfärdsstat som tar hand om sina medborgare då. Om pappa förskjuter mig så svälter jag inte.
Nej, exakt.
Ja, ja, hela, det finns andra i ett hederskollektiv då som jag skulle kunna umgås med. Där skulle jag kunna etablera nya relationer i ett nytt socialt sammanhang. Så att man ersätter de här lojalitetsbanden med lojalitet som medborgare gentemot en stat. Man har skyldigheter gentemot den här staten, utbilda sig, arbeta, betala skatt.
Mm.
Men också att åtnjuta de prioriteter som man tillerkänns då som medborgare.
Mm.
Det är den typen av förståelse som jag efterfrågar då.
Mm. Mm,
men att, naturligtvis att man ska stå till svars för det man har gjort, bland annat i det här fallet att man har kört ihjäl sin mamma då.
Mm.
Och stå för konsekvenserna. Det jag syftade på, det är just de här förebyggande insatserna.
Som känns så himla viktiga verkligen.
Men en annan sak också som vi diskuterade, alltså många som lyssnar på Ångestpodden jobbar ju också med unga på något sätt, alltifrån liksom lärare till att man är ungdomsledare.
Mm.
Alltså finns det några tecken? Finns det någonting man kan titta efter? Och vad skulle det kunna vara?
Det finns en rad olika tecken och där är det återigen viktigt att ha i åtanke dels kön, att utsattheten ser olika ut då, hos pojkar och flickor då. Så kön är en bra markör att vara uppmärksam på. Men också civilstånd. Pratar vi om ogifta flickor, då har de lite andra förutsättningar då, lite andra begränsningar jämfört med de här gifta kvinnorna oavsett ålder. Och så är det med pojkarna också. Mm. Men om man tänker på till exempel flickor i förskoleåldern, skolåldern då, allt ifrån grundskolan till gymnasieskolan. Det handlar om flickor som lever ett dubbelliv. De ta med sig dubbla uppsättningar kläder om de har krav på sig att klä sig anständigt.
Mm.
Klä sig på så sätt som de själva vill i skolan då, byter om. De sminkar sig, de umgås med pojkar, de använder internet, mobiltelefoner och så. Gör saker som de inte får göra hemma. Men de kan också vara väldigt ångestfyllda då. Bära på ångest, på oro inför sommarlovet, inför en så kallad semesterresa, utlandsresa, där de kanske har överhört ett samtal mellan föräldrarna och släktingarna i hemlandet. En kusins namn har nämnts då, så man är orolig för att bli bortgift eller könsstympat eftersom man har fått sms från en kille. Och hur man pratar om sig själv. Är man hos skolsköterskan och pratar om en i vår kultur, skulle jag kunna göra en oskuldskontroll? Skulle jag kunna återställa? Kan jag få hjälp med att återställa min mödomshinna? Om man till exempel halkar efter i studierna, det kan också bero på den här ångesten som man bär på.
Mm.
Att man inte kan koncentrera sig på studierna. Man är kär, man hemlighåller det, man har blivit påkommen, man har blivit misshandlad. Föräldrarna som rotar i ens väska på jakt efter kondomer, tamponger. Man går igenom mobiltelefoner, en del tjejer som har döpt om alla killkompisar till tjejkompisar för att undkomma den här kontrollen. I ett fall som jag tog del av så hade flickan varit ganska ambitiös, högpresterande. Och så helt plötsligt så började hon halka efter i studierna. Försämrat studieresultat och hon rasar i vikt och ingen förstår någonting. Och sen kommer det fram när flickan öppnar sig. Och för att få dem att öppna sig, det krävs ganska mycket arbete ibland då. Att man verkligen bryr sig om dem, signalerar att man är till för dem, deras fri och rättigheter, man är beredd att skydda dem. Och det här kommer inte på en gång. Alltså berättelsen kan komma efter 10:e träffen då.
Ja.
Men i det fallet så berättar flickan att pappa har hotat med att matförgifta henne om hon inte tar på sig huvudduken då, eftersom det har spridits rykten om att hon har träffat en kille då. Så hon vågar inte käka mat hemma och är hungrig och rasar i vikt. Och, men en del andra som inte visar något intresse för lekar, för de får bära lillsystern eller lillbrorsan då hela kvällen. Man är less, man är trött, man får ta stort ansvar för hushållssysslor, städa, laga mat, serva männen, brorsorna, hämta mina, tvätta mina strumpor, hämta ett glas vatten, värm maten åt mig, allt det där, stryk mina kläder. Men också de som är könsstympade och lider av konsekvenserna av könsstympning i det tysta. Det är flickor som bland annat drar sig för att delta i idrotten, fysiska aktiviteter, för de som, framförallt de som är hopsydda då, där man skär bort allt, både yttre, inre, blygdläppar, hela klitoris, ser ihop könet då, så att de kan kissa och få ut mensblodet då. Så de som är hopsydda, de kan vägra delta i idrotten då. De vet att de blir varma, de måste dricka vatten. Dricker man vatten så måste man tömma urinblåsan. Och de kan inte göra det, de kan lämna lektionen, en del av de här flickorna som är uppsida flera gånger då. Springa på toaletten, läraren står där och förstår ingenting. Varför kan inte den här eleven koncentrera sig på lektionen och springer ut och in? Och det kommer bara en liten droppe då, eftersom man är uppsida. Kliar det, svider det, så har mamma instruerat en, du får inte peta där, du kommer att förstöra din mödomshinna, din framtida man som ska göra det. Har du ont i samband med menstruationen då, när du inte kan få mensblodet, gå till skolsystern, men säg att du har ont i ryggen, säg att du har ont i huvudet då, så att du får smärtstillande, så att ingen misstänker att du är könsstympad. Så en del av de här flickorna har felaktigt diagnostiserats med ADHD då. När man har mens, får en kramp i magen, får inte ut mensblodet och lite irriterat vid minsta lilla tillsägelse, så kan man få utbrott då. Så bristande koncentration när man springer ut och in, inte kan kissa, och parad med bristande impulskontroll. Då har man blivit diagnostiserad med ADHD. Men det handlar i vissa fall då. Det handlar inte om ADHD, utan det handlar om att de här flickorna lider av komplikationerna av könsstympning i det tysta. Flickor som ropar på varandra på idrotten, hoppa inte, du spricker. Och så säger idrottsläraren, men du har stretchiga byxor på dig, var inte orolig, de spricker inte. Nej, men det är inte det, utan det är hennes underliv då, som är hopsid. En del skolor som har förstått det här och kunskap om det här erbjudit de här flickorna att använda personaltoaletterna, så för andra barn kan banka på. Tänker du tillbringa hela dagen? Det kan vara de här indikationerna som man kan vara uppmärksam på. Eller brorsor som springer efter sina systrar, spionerar på dem. I vissa fall så har det också rört sig om pappor som har varit långtidsarbetslösa. Och så plötsligt så intresserar de sig för att praktisera på en skola då. Och alla är väldigt nöjda och glada. Äntligen har ju fått de här männen inne i arbete då. I form av praktik naturligtvis. Och så märker man efter några dagar att de är inte intresserade av att lära sig någonting. De är där för att kontrollera sina döttrar och springa efter dem i skolan då, så att de inte gör saker som de inte får göra. Så det är pojkarna, det är just det här, hur de pratar om sin heder, hur de beter sig gentemot kusiner, systrar i skolan, men också deltagande i utbildningen. En del flickor framförallt får inte delta i sex- och samlevnadsundervisning, biologi, musik, simundervisning. Får inte följa med på skolutflykter med övernattning. Man tror att de kommer att ha sex med pojkar då, om de är borta. Bortom familjens räckhåll då. Så det, när det gäller vuxna kvinnor så det kan handla om svårigheter att inte kunna skilja sig, ta ett skilsmässa. Man tar emot hot från maken, från den egna biologiska familjen. Bröderna till exempel, om du skiljer dig, om du inte tar tillbaka din ansökan om skilsmässa, så kommer vi hitta dig och ta livet av dig. Det handlar också om vuxna kvinnor, frånskilda änkor som också kan bli hopsydda då för att förebygga utomäktenskapligt sex och lider av konsekvenserna då. De, apropå ångest då, framförallt de som har blivit hopsydda, de måste öppnas inför bröllopsnatten då. I traditionella miljöer så har, är det en äldre kvinna eller maken som har gjort det med vassa föremål som rakblad, som knivar och så på bröllopsnatten. Nu vänder man sig till hälso- och sjukvården, medicinare, för att bli öppnad. Och det är också förknippat med väldigt mycket ångest, de här öppningsoperationerna.
Såklart.
Man blir återtraumatiserad. Det kan vara en doft som utlöser det här traumat som man en gång i tiden blev utsatt för. Kroppen minns. Medvetandet kan tränga undan det, men kroppen minns. Det kan vara en viss färg, det kan vara ett visst klockslag som gör att man blir, just det här att bli öppnad igen. Det är förknippat med väldigt mycket ångest och det är därför de kan behöva väldigt mycket stöd. I form av samtal, psykologsamtal och så vidare. Och just den delen, heder och hälsa, det finns inte så där jättemycket forskning om det, men det finns en del som är kopplat till just könsstympning och barnäktenskap. De flickor som har blivit bortgifta som barn, de bär på mer ångest, högre prevalens av PTSD, depression, självmordstankar, alltså både suicidförsök men också lyckade försök då. Samma sak med könsstympade, mer ångest om till exempel min framtida make ser att jag är stympat under livet då. Att man har problem med sexualiteten, man kanske inte får orgasm, inte njuter på samma sätt, man har komplikationer, en del som har blivit förstörda kan inte hålla sig, de kan kissa på sig. Och där har man också sett samma sak då, både problem med sexualiteten, tilliten till andra människor då, när mamma som skulle vara tryggheten, den fasta punkten i tillvaron, utsatte mig för det här, hur kan jag lita på andra?
Ja.
Psykiska problem också i form av depression, av PTSD och trauma. Så det finns en rad olika hälsorisker då. Men också de som har som är mödrar, systrar till hedersmördade kvinnor. De bär också, en del av dem i alla fall, som inte helt och hållet delar hedersnormerna. De bär också på mycket, ganska mycket ångest då. Att kontrollen eskalerar av dem. Att en del för psykosomatiska problem då. Allt ifrån hjärtproblem, problem med blodtrycket, men också depression och så vidare. Man ångrar sig. Där ser vi en könsskillnad då. Pojkarna, alltså bröderna, pappor som sitter inne för hedersmord. Heden ligger i ett aldrig någonsin ge uttryck för ånger. Jag är beredd att göra om det här. För jag har lärt mig att heden är viktigare än allt annat. Då. Medan en del mödrar och systrar kan uttrycka någon form av ånger. Men jag kunde ha gjort lite mer för att skydda henne. Jag kunde ha väglett henne så att hon inte skulle dra vanheder över familjen. Så man har inte brutit med hedersnormerna, men man tänker i de termerna.
Man lägger ändå skuld på sig själv.
På sig själv, precis.
Ja, det finns så mycket att lära, så vi skulle kunna sitta här i en timme till. Men vi har kommit till sista frågan. Vad inspirerar dig?
Menar du i...
Kanske framförallt i ditt arbete.
Det som är inspirationskällan då, det är framförallt de personer som har vågat bryta, som har vågat komma ut, ställa sig mot hedersnormerna. För det krävs väldigt mycket mod att göra det. Framförallt när man växer upp i ett sånt sammanhang där man knyts till gruppen, till familjen väldigt, väldigt starkt. Att man inte får möjlighet att utveckla ett jag med en cirkel av integritet runt sig, utan jaget blir väldigt flyktigt då, att man är en del av andra och de andra är en del av en själv då. Men att i ett sådant system kunna göra revolt, frigöra sig, de människorna är starka inspirationskällor. Så Fadime till exempel.
Mm. Mm.
Dels att hon var så järv, så skarp, såg saker, kunde skildra hederskulturen, dess olika uttrycksformer så pass tidigt och före sin tid. Men också det här modet då.
Mm.
Ja. Att göra den här det här personliga ödet till något större då. Det finns betydligt fler i det här landet som lever under samma villkor eller liknande villkor som jag. Det är kvinnor i Iran då, som öga mot öga med tungt beväpnade soldater tar av sig huvudduken, ropar ut liv, kvinna, frihet. Det modet är beundransvärt.
Ja, det är det verkligen.
Tack så jättemycket Devin för att du ville komma hit.
Tack själva.
Tack
för att du har lyssnat. Vi vill gärna höra dina tankar. Skriv ett meddelande till oss på Instagram där vi heter Angestpodden. Är du själv utsatt kan du vända dig till GAPF, Kvinnors Rätt, TRIS eller polisen. Du kan också läsa mer på hedersförtryck.se. Dela gärna det här avsnittet i sociala medier. Podplay.